everybody, and very welcome to the 63rd episode of 150 Kilo Podcast with me, Joakim Falk, and my fellow friend, Magnus Sigler. How are you?
Har vi gjort Filip och Fredrik nu, eller vad fan är det?
Yeah, I thought we could do some, like, Kristoffer Triumph does Vervet International, and we can do Filip och Fredriks podcast. Filip och Fredrik podcast. We can do this episode in English.
Are you for sure? I could definitely do an episode in English.
But no, I got the idea when you spoke English for like 7 minutes last week.
Did I speak English for 7 minutes last week?
Yeah, you read the whole like Darren Brown thingy.
Yeah. Should we flip a coin if we should do it in Swedish and English?
All right. So, I don't have a coin.
but should we make this coin like destine the future of our podcast?
Yeah, of course.
So if this, okay, yeah. This is really, really interesting. And, you know, you don't have a coin. We have to do it with a coin. We can't do it with a key.
You have a coin?
Yeah, I've got a coin. now I can let all of my friends listen to this podcast. Okay, so I've got a 10 crown.
Okay.
So, but I'm not sure if this podcast will be possible to do it in English.
No, not me neither, but let's try it. Okay.
Okay. So we've got the head.
Yeah, heads and tails. Heads is English.
Okay, and hen is Swedish.
Yeah, the tails, yes.
This feels really stupid to do in a podcast because nobody can prove us right or wrong. But what we'll do is take a picture of whatever it lands on. So. We're going to stick to this, whatever it is.
Yes.
Okej, Swedish. Okej, nu kan vi släppa det.
Jag måste bara ta
Jag tror att vi det där var ju i princip en förlust utav hela världens befolkning som potentiellt skulle kunna vara våra lyssnare.
Ja, potentiellt så förlorade vi ju en väldigt stor lyssnarkrets.
Men det känns bra ändå, vi har ju er.
Precis.
Ja, okej. Vad är läget då, Jocke?
Det är bra. Jag är ju närmare sekten än någonsin förut.
Ja.
Vi sitter ju faktiskt i Hyper Islands lokaler på telefonplan.
Fast inte riktigt.
Nej, inte i deras lokaler, men i foajén till deras lokaler. Vi kommer ju inte in, det är för sent.
I trapphuset. Det är en fredag afton, vi sitter 9:55. Det här kan vara den bizarraste inspelningstiden och platsen vi har valt hittills, tror jag.
Ja,
förutom när vi varit typ utomlands hit och dit och det har varit knasigheter. Men, ja, men det känns nice ändå. Vi sitter i en lång korridor och har ett litet ganska härligt designat bord framför oss. Så här grönt. Bordsytan är liksom.
Den är uppbyggd av som nekrosblad.
Ja,
det är ändå mycket märkligt. Det känns lite. Men det känns som man är på en så här designerskola där de inte riktigt tänker på funktionalitet utan mer tänker på att det ska vara grönt och skönt och ja. Jag vet inte fan alltså.
Ja, men du mår bra.
Jag mår bra. Jag är lite trött, jobbar mycket, men det funkar och det känns som att det kommer ljusare tider.
Ja, fastän det blir mörkare.
Ja, men fastän att det blir mörkare och mer ruggigt väder. Jag tänkte på det när vi var på väg hit att hösten ligger ju över oss nu. Det har ju regnat i några dagar och man har fått bylsa på sig med diverse plagg för att hålla värmen.
Ja, verkligen.
Hur känner du att du har tagit in det här?
Nej, men det är nästan lite skrämmande hur fort man bara så här glömmer, eller så här, i alla fall, det är kanske jag som är ganska närvarande i så här, men så här är det nu liksom, och så här glömmer att det var typ så här en vecka sen att det var riktigt soligt och ganska varmt och så här, och man bara accepterar och bara biter in i mörkret och nu är det så här det kommer bli. Det är lite därför jag håller på så här frenetiskt söka praktiker så här i Australien för att bara vända årstiderna lite och men haja den egentligen alltså och bara få njuta lite av en dubbel sommar.
Fast du vet ju att du ändå hade alltså du hade ju suttit i en källare och designat digitala medier.
I Australien?
Ja.
Jo, men sen på morgonen innan jag gick till jobbet så har jag liksom ridit en våg på en surfbräda liksom.
Du surfar inte ens?
Nej, men det hade ju visserligen börjat med då.
Okej.
Såklart. För att inte tala om den här eftermiddagen liksom, solnedgången över den här röda horisonten i liksom, i Australiens liksom.
Du låter förkyld.
Ja. Det är det här önsketänket av lite värme. Jag har varit ganska förkyld nu en vecka. Det känns som att det borde börja gå över lite. Jag var låg hemma sjuk häromdagen och bara, nej, det var jobbigt. Jag är inte så van vid att vara sjuk. Det är någonting jag märkt är att jag blir ganska så här avslappnad i rösten. Och så här, ja, men jag chillar lite.
Liksom. Ja, verkligen. Du känns ju inte lika mycket på hugget som annars. Alltså rent röst.
Ja, men det är liksom inte röstmässigt. Så här att jag liksom är så där. Utan nej, det är mer så här, ja, men...
Oh, du är mer laid back och liksom håller orden långt bak i budden.
Oh, ja.
Men jag tänker så här, när det
var... Var det positivt eller negativt?
Du är annorlunda.
För att
hålla det diplomatiskt. Men jag tänker så här, när det börjar bli mörkare och det börjar bli kallare och så där.
Ja.
Jag har ju alltid tänkt mig dig som en vinterjacka. Eller alltså, inte dig personligen som en vinterjacka.
Inte på sommaren i alla fall.
Nej, men jag tänker mig dig som, du är en sån som nu när det börjar bli höst, alltså direkt sätter på dig vinterjackan. Och du tar av dig alla så här tjocktröjor och sånt som du kanske har haft på sensommaren. Och sen så bara så här, kör t-shirt och så vinterjacka.
Alltså det beror ju på, det beror ju verkligen på. Alltså det är antingen vinterjacka eller så är det läderjackan. Och då är det varmt under. Men det har ju att göra med att jag, som säkert många andra, har bara så här, för att jackor är ju en sån sak som, de går ju inte sönder på samma sätt som typ så här brallor eller en t-shirt eller det så här. Man har på sig dem väldigt mycket mindre än...
Ja, precis.
En andra plagg och typ som skor, men just jackor går ju liksom inte sönder lika mycket, vilket gör att man eller jag i alla fall lätt kan bygga på ett lager av mycket jackor som jag liksom knappt hinner använda så där jättemycket.
Nej, men precis, men jag är ju så här, jag har ju ett stort lager med vårjackor för att jag älskar vårjackor överlag liksom. Men det är för att jag har någon form av fabless för det. Sen så tycker jag att en snygg vinterjacka, absolut, det ska man ha. Men, ja, men det är ju bara när det blir riktigt jävla kallt och går att vistas i det här landet utan en vinterjacka. Och då så tänker jag att så här, eller jag tror att mänskligheten i alla fall, eller den svenska befolkningen skiljs åt här. Det finns ett något form av vägskäl här. Eller det var en tanke som slog mig när jag satt på bussen och halva bussen hade då, precis som jag, så här, ylletröjor, tjocktröjor under en tunnare jacka, typ en läderjacka eller en mockajacka eller sådär. Vissa hade till och med jeansjackor och hade så här, tre lager under. Men, och andra hade redan nu, bara efter några dagar när det hade börjat bli kallt, börjat sätta på sig vinterjackan. Och då har då, antar jag, mindre kläder under. Annars skulle man ju svettas ihjäl. Liksom. Och då tänker jag att, jag vet inte om det är så att det är två helt olika typer av människor, men jag har i alla fall en bild av att det är så. Jag tänker att du och jag passar på något sätt in i de här två olika kategorierna. Eller jag tänker mig dig som en människa som så här, fuck it, det kommer ändå bli kallare, jag kommer ändå förlora mot naturen. Jag kör t-shirt och vinterjacka all the way. Och sen så börjar bylsa på sig under när det blir ännu kallare.
Men du menar att det här baseras på någonstans kring ens personlighet liksom? Men vad är man för person om man är en sån...
Om man är en vinterjacka?
Ja.
Vet inte, jag tror att man är lite mer laid back.
Ja.
Men jag tror också att man på något sätt ger sig hän eller ger upp lättare när naturens påfrestningar börjar ta en liksom.
Ja. Du menar att de, och vice versa, de som är våra jackemänniskor,
som jag, är sådana som
är bara dumma i huvudet och blir förkylda fortast.
Ja, men precis. Jag tror vi så här, ja, men vi ska försöka hålla på något form av mode eller något form av så här ja men jag vill ha den här jackan. Ja. Och sen så är vi också, eller jag känner i alla fall att jag är den personen som först, jag är ju först på jobbet med att ha ta på mig lädjackan igen. Trots att det är liksom 10 minus ja. På morgonen.
Och i talande stund så börjar det liksom smattra mot fönsterrutan det här.
Jag tycker det är lite mysigt, men det är ändå lite härligt med någon form av...
Ja, jag undrar om Micke fångar upp det här, men det är liksom börjat så här... jag tycker det är sjukt mysigt ljud, just regnet mot fönsterrutorna. Alltså, bara för att slutföra det jag menade var att jag... Alltså, anledningen varför jag lätt tar på mig jacka först är ju för att jag har den garderoben av jackor där jag känner att så här, jag måste göra nytta utav dem. Ja. Och att så, här, så fort... Men däremot, något jag tycker är intressant är att du säger vårjacka mot vinterjacka. Mm. Du gillar alltså vårjackor mer än vinterjackor.
Ja.
Jag gillar ju mer höstjackor än...
Men finns det ens höstjackor? Jag tror inte på det.
Jo.
Nej, för en höstjacka är ju en vårjacka bara att man har andra plagg under.
Nej, ja... Jo, men det finns ju ändå en aspekt av alltså hur man relaterar, eller hur man känner mot jackan liksom. Du vet, så här, om
du pratar om den här jackan som att den hade känslor, du vet va?
Nej, jag menar, det är min känsla gentemot en jacka kan okay, jag mycket väl ha. Men det jag menar är att så här, den känslan jag har mot att växla från en vinterjacka till en vårjacka, den är liksom inte lika... Den är inte lika drastisk. Mm. Vet, så här. Den är mer en upplättnad. Medan under sommaren så kan jag lätt känna så här, fan, det vore gött att kunna ha det där extra plagget som man kan så här, skifta lite med. Alltså så här, få lite variation på
absolut.
Det. Så att under hela sommaren går, det är så här, fan, jag skulle vilja ha en jacka nu. Mm. Lite bara för så här, för att det är snyggt. Liksom. Men det blir för varmt. Medan sen... När man väl säger yes, nu är det fan dags att ta på sig den snygga läderjackan liksom. Det är då det känns så här, då är det nice.
Om du då ser den jackan, en läderjacka som en höstjacka, då är det typ så här 2,5 vecka per år du kan använda den.
Ja, men typ, och det är väl lite det som gör att jag snarare, istället för att gå från att jag håller i min vårjacka som du gör längre, så håller jag i min höstjacka lite längre. Jag tror att du nu misstar nog min vinterjacka som min höstjacka.
Nej, men fast din jag vet ju hur din vinterjacka ser ut. Det är ju en lång, fantastiskt fräsch, liksom typ, för att vara en kille som bryr sig om miljön och djuren, så är det ju liksom en päls liksom, där det syns att det har gått åt typ så här 5 bebissälar för att göra den här rocken. Och den är fantastisk. I fucking love it. Okay.
Som jag sa så, och som ni hör, så var jag sjuk. Och jag låg hemma i tisdags. Ja, men det var samma kväll när vi gick ut där på kvällen.
Ja, just det.
Eller samma dag. Jag låg hemma.
Nej, vi hade vår vuxen kväll.
Ja, vi käkade finmiddag och drack whisky.
Ja, fan, alltså, det är ju något speciellt när man så här, för första gången på riktigt... Alltså, man har ju haft middagar så med vänner. Mm. Men när man första gången på riktigt så här känner att ja, nu lyxar vi till det, och så vi super oss inte fulla, utan vi bara njuter av det vi äter och dricker och njuter av varandras sällskap.
Så sofistikerat
ja,
liksom.
Ja, det var trevligt. Ja, det var trevligt.
Ja, och också lite det här, man har ändå varit middag, men att man så här, man betalar för det själv på
eller ja, men precis.
Lite denna så här, vi kör fullt ut, men ja. Vi betalar själva för det, och det svider inte lika mycket som det kanske har gjort någon gång i tiden. Nej, om man hade gjort samma sak. Ja, nej, men grejen var i alla fall den då, så innan jag frisknade ju till där på eftermiddagen. Men jag låg hemma i alla fall och satte på ett nytt experiment som TV4 gör nu. Som heter TV4, eller jag har gjort nu, som heter TV4 Spring. Och jag vet att några av våra lyssnare har också följt det här, eftersom vi vår gemensamma vän Alex... Det var nästan en sån bingo bricka pling för er som först använde bingobrickan den här veckan. Men han är med i det här, och bara för lite kort dra vad konceptet handlar om, så är det ju alltså
det är ju på rymmen.
Ja, nu,
de har ju återupplivat på rymmen.
Nu såg jag aldrig själv på rymmen. Så vad, för mig att förstå, vad var på rymmen? För jag har hört att väldigt många jämför mig på rymmen.
Men alltså
vad...
det är, de har tagit på rymmen, bara gjort det mer interaktivt med tittarna. Mm. Alltså på rymmen handlade det om att det var två stycken som då var på rymmen och flydde. Och så var det två som jagade dem. Och de hade då en timmes försprång och man fick... Och sen så fick de reda på positionen. Mm. Och så fick de då också tips inringda till programmet.
Ja, just det.
Som de då gav till de här som jagade.
Men hur fick de dem?
Jag tror att det var att man ringde in till redaktionen på något sätt. Alltså det var en jättestor apparat. Jag kommer inte heller ihåg exakt. Jag var väldigt liten när det gick. Men jag minns att jag gillade det. Nej, jag tror att de sprang, det var så här, checkpoints var telefonkiosker,
ja, men exakt,
som man ringde till.
Just det.
Ja, just det. Så var det. Där fick de tips om vart.
Men var det live då?
Jag tror det. Jag är väldigt osäker, för jag minns inte exakt hur det var, men jag minns i alla fall att jag gillade konceptet som så.
Men för det jag kan tänka mig, det är så här fruktansvärt dyrt att göra en sån live-produktion på 90-talet liksom. Mm. Alltså ändå ha såna liksom, vad blir det, såna bussar, ja, som i princip måste följa efter och sända till Kaknästornet.
Ja. Men berätta om Spring istället.
Ja, men Spring i alla fall är en, som sagt, en uppdaterad version av det här där de liksom extremt live sänder det som på
extremt live.
Ja, men det är så här sjukt live, för
det är inte som Melodifestivalen. Skriptat live, utan det är liksom,
nej, men det är live på alla, liksom på hela spektrumet av vad live innebär. Mm. Och det är alltså, konceptet är alltså att det är fyra stycken par om två som kallas.
Du vet att ett par alltid är två, va?
Ja, det beror på. Ja, men,
om man har ett par,
ge mig ett par bärs. Det ska vara två, men det kan vara fler.
Nej, ge mig några bärs, då är det fler.
Okay,
men det är någon som inte kan svenska som säger ge mig ett par bärs om de menar tre eller fler.
Ja, men, så här, det är alltså fyra stycken par där, som kallas de fredlösa. Och de här fredlösa är alltså de människor som de får uppdrag varje dag vid 10-tiden på dagen, och de här uppdragen ska då genomföras innan klockan 5 på eftermiddagen. Mm. Och de här uppdragen var någonting i stil med typ så här, hitta 10 hundar som, och fota dem som en selfie där alla hundar kollar åt samma håll typ. Och bland de här hundarna ska det vara en labrador, en golden retriever och så vidare. Så att det är ganska så här specifika uppdrag och detaljer som ska uppfyllas, liksom krav för att det ska kunna godkännas. Och när de väl har genomfört det och fått det godkänt och skickat den här bilden då till när redaktionen, så får de då ett svar via sms om var nästa stad är någonstans. Så att det är en landsträckande tävling där de liksom åker runt i städer och ska tävla mot varandra.
Men det här som de har gjort nu, visst, det är en pilot, det är en provomgång av det här programmet.
Exakt, för att verifiera de här tekniska möjligheterna.
Ja, precis, och se vad som funkar och vad som inte funkar.
Precis, och det är inte bara de här fredlösa, utan ovanpå det här så är det då alltså två stycken par om två som kallas vargarna, som då alltså jagar de här och ska försöka smygfilma de här fredlösa för att på så vis samla poäng.
Det var väl det Alex och hans pappa var?
Exakt.
De jagade alltså efter de här fredlösa paren.
Precis. Och det intressanta med det här programkonceptet, i och med att det är så live och har typ så här en halv minut till en minuts fördröjning, så får då publiken, alltså tittarna hemma, hjälpa till över Twitter och Instagram att tipsa antingen de fredlösa om hur de ska klara av deras uppdrag, eller vargarna om var de fredlösa är, eller också de fredlösa om var vargarna är. Mm-hmm. För att på så vis hjälpa dem de hejar på liksom. Och jag tycker det är ett extremt spännande koncept, just för att det känns de har liksom lyckats verkligen föra tittaren närmare innehållet liksom. Och det här är framförallt det älskar liksom alla mekanismer som sätts igång av det här, just att man, jag har ju en en relation till Alex, vilket gör att jag vill ju definitivt hjälpa honom. Mm. Sen så fattar jag ju tycke för vissa fredlös och vill istället, och då är det ju inte så att jag nödvändigtvis vill hjälpa dem att fly undan från Alex och Panna, utan jag vill snarare hjälpa dem kanske att klara av sitt uppdrag. Så det fungerar på flera olika nivåer hur jag kan interagera med programmet. Och det är, jag tycker, ett väldigt bra och häftigt koncept. Men det som det här är ju spännande för oss och framförallt för mig som jobbar på TV4 just nu, och få se hur de faktiskt på ett intressant sätt tänk kring experimenterandet av nya programkoncept.
Precis, men för er inte lite som det här som ni har pratat om, att så här, TV är lite på väg att dö ut.
Ja.
Och man måste hitta nya vägar att interagera med tittaren så att man får in folk att faktiskt bli skapare av innehållet eller det som är content.
Jo, men exakt. Jag skulle nästa, för vi lyssnade på, ja, jag pratade förra veckan om det här med att vi gör någonting speciellt varje dag bara för att hotta till dagen lite, så förra veckan var det här med hypnos, och den här veckan så lyssnade vi på PewDiePie sommarprat. Och innan vi går in på PewDiePie så vi bara, det han sa var just att det som TV är just nu är ett ganska stort avstånd mellan kreatören och konsumenten, om man ska säga. Medan det YouTube har klarat av är att minska det avståndet drastiskt genom att alltså, hela tiden ge YouTube-kanalens ägare direkt feedback, och på så vis så här, förändrar han inte någonting, eller så här, låter han sig inte påverkas av kommentaren någonting, då kommer ju det påverka hans tillväxt av prenumeranter. Ja, och det är ju en väldigt tydlig KPI, alltså så här, index på hur bra kanalen går.
Absolut, men jag känner ju ändå att så här, vem fan är han att få ett sommarprat i Sveriges Radio? Det, alltså i P1, det är helt sjukt.
Ja, men PewDiePie är ju världens största YouTube-kanal. Han har flest prenumeranter.
Men vad är grejen med honom? För att han spelar tv-spel och dataspel.
Ja.
Och kommer, alltså, pratar under tiden han gör det.
Ja, exakt.
Vart ligger det intressanta, det roliga, det... Varför vill man titta på det?
Det är så jäkla härligt hur du som inom tv-branschen upprörs över det här. För det är exakt den här problematiken som existerar inom tv-branschen. Folk blir ju livrädda för att det plötsligt finns en snubbe som sitter inne på sitt lilla rum och spelar in sig själv när han spelar tv-spel. Som bara varje... Alltså han har lagt över 2000 avsnitt, eller liksom klipp har han redan lagt ut, som är typ sen, alltså allt från 5 minuter till en timma långa, och som varje avsnitt genererar mer tittare än vad Let's Dance, Allsång på Skansen och Idol får tillsammans liksom, per avsnitt. Alltså, det är helt sjukt, och det är det som är intressant, att det är just exakt de här mekanismerna som tv-branschen måste haja. Varför är det så här?
Precis, och det är därför jag frågar dig. Varför är det så här?
Och av exakt den anledningen som jag precis sa. YouTube är den, har den funktionen av att kunna ge tittaren och kreatören ett mycket kortare avstånd. Det är precis som vad som helst när du lanserar en produkt. Det går inte för mig att sitta på min kammare och skapa någonting och sen så lägga det på marknaden och hoppas på att folk ska köpa det. Utan det handlar om att tillsammans med användaren iterera fram den slutgiltiga produkten.
Men stängde inte PewDiePie av sitt kommentarsfält?
Jo, han la upp ett videoklipp där han förklarade att det finns för mycket hat och det är alldeles för mycket liksom. Han kallar ju sina fans för bros. Vilket så här, det är ganska skön grej så här, i slutet av varje grej han någonsin gör så är det en brofist som han så här, han tar upp sin fist liksom mot kameran och så bara yeah, you keep on, take it up, yep, you, yep, I'm waiting for you, take your fist up, och så här, yeah, you got it. Och så man blir tvungen på något sätt och bara, okej, jag höjer den. Och tills man till slut sitter där och bara, let's do a brofist. Och så här, och så liksom,
ska vi börja göra något sånt i podden? Så här, i slutet av alla avsnitt så bara, okej, high five. Så får folk high-fiva micken liksom.
Ja, men alltså, hur high-fivar
men våra... Men de måste ju välja då vem de ska high-fiva, om de ska high-fiva dig eller high-fiva mig.
Jo, men hur, vad är deras, vad är våra lyssnares interaktion med det här?
Nej, men jag tänker att de high-fivar sin egen telefon. När de lyssnar.
Schmack. Ja, precis i slutet. Okej, men då tar vi det i slutet.
Okej.
Men vi har ju våran puss liksom.
Ja, men om de vill high-fiva oss då?
Ja, men ska man pussa sin telefon då?
Ja, det kan man göra. Det, då har vi en liten egen.
Folk som sitter och smygpussar sin telefon på tunnelbanan, känns det...
Jag tycker det ändå är sexigt.
Ja, jag gillar det. Jag gillar det. Ja, för er som lyssnar nu, så, vi kommer återkomma det här i slutet av avsnittet, men förbered er på, ta kanske fram en liten sån rengöringstrasa bara för, så att det blir, just så här vintertider, man kan lätt bli förkyld. Men min förkylning kommer inte smitta av er på er telefon.
Är du säker?
Men okej, men det jag tänkte komma fram till var just att TV4, det de gör bra med TV4 Spring är att de gör den här testpiloten offentlig. De gör det tillsammans med tittarna. Visserligen så är det ju för att formatet inte skulle funka utan tittarna, men de gör det tillsammans med tittaren och utvecklar det på så vis. Och det här är någonting som vi tycker är väldigt bra grej, att faktiskt kunna experimentera och tillåta någonting att fejla. För att nu för tiden är det ju ganska billigt att fejla när man gör saker digitalt ändå. Så det är ju en del av hela grejen som vi försöker få TV4 att haja, att just TV4 eller TV i sig håller på att dö just i form av linjärt, alltså tablå-TV. Medans de måste börja sätta digitalt i första hand.
Ja, men vart kommer det här hamna då, tror du? Alltså, om tablå-TV dör ut, men själva branschen kommer ju... Det är ju en alldeles för stor bransch för att den ska dö.
Jo.
Det måste man ju ändå förstå. Att det finns, alltså, alla bolag som jobbar med det och alla kanaler som jobbar med att distribuera det.
Ja.
De kommer ju inte sluta existera, utan de kommer bara hitta andra vägar att nå ut till...
Ja, men exakt. Det är exakt det du säger. De kommer hitta andra vägar.
Ja.
Problemet med TV-branschen är att de inte vill hitta andra vägar just nu, för att de har någonting som alltid har fungerat, och de tror att de sitter ganska säkert i sin sits för att de fortfarande tjänar fruktansvärt stora pengar på det. Fortfarande. Men det behöver ta vägen är just att de måste haja att de måste sätta användaren, eller nu för tiden är ju bara en tittare. De måste för det första få haja att tittaren kommer bli en användare, och sen sätta användaren i fokus utav allting de gör. Och sätta tjänsterna runt användaren och inte sätta tjänsten framför dem som en väg till whatever, för att just digitalt och internet finns alldeles för tillgängligt för dem för att inte välja det framför TV.
Men då när ni lägger fram det här, hur, alltså eftersom att du säger då att TV4 eller kanalerna i sig inte vill ändra på sig, för att de sitter på så mycket intäkter, eller de sitter på ett gammaldags system som trots allt fortfarande hankar sig fram i en modernare värld. När ni presenterar det här om, vad är det, 2 veckor?
Ja, typ 2-3 veckor.
Hur tror du att de kommer reagera då? Eller vad, liksom, vad kommer det leda till? Eller vad är det ert projekt ska leda till i skolan?
Ja, alltså, grejen, det vi ska göra är ju att i princip samla hela TV4 framför oss. 500 anställda, det kommer nog inte bli så många. Men i matsalen då, och göra en sån riktig... sån kamikaze presentation flip eller flop liksom. Det kan, alltså på riktigt, det är antingen så hajar de grejen och bara you're right on, vi förstår att vi
anställer er,
typ som SVT vill göra efter att vi presenterar för dem, men nu i det här fallet så det är också, apropå SVT, det är ju lite jobbigt att sitta på så jävla mycket information som vi vet att SVT ska göra, men inte kunna implementera det här i TV4. Dels för att de inte kan, men...
Man tar och lånar lite från sitt eget huvud.
Ja, jag tänker inte säga huruvida vi har gjort det.
Jag säger inget så här, ingenting så här.
Nej, men ja, det ska bli sjukt spännande att stå där framför liksom vdn för TV4, alla de här huvudpersonerna som är involverade i styrelsen och i hela TV4, och liksom säga att your business is about to die, motherfuckers.
I veckan här så blev ju, det var ju väldigt uppmärksammat på alla sociala medier, i alla fall min vägg. Jag tror ingen riktigt har missat att Emma Watson pratade, det kanske är, fan vad tråkigt det låter att börja prata om det egentligen. Men det är, jag tycker ändå att det är viktigt. Det känns tråkigt att börja prata om att Emma Watson har gjort ett tal i FN om feminism, för att dels
alla vet om det.
Alla vet om det och alla vet att det är viktigt.
Men alla är ju sjukt spända på exakt vad Jocke och Mangan tycker om det här talet.
Är alla det? Jag vet inte. Jag tror att det är ganska självklart att vi tycker att det är ett bra tal.
Men nu avslöjar du visserligen att du tycker det. Men det är ju kanske inte så jävla konstigt, just att eftersom det här talet har hamnat i vårat flöde, och eftersom alla som lyssnar på det här avsnittet är vänner med oss och förmodligen också har sett det här i sitt flöde, och de som inte har sett det är det här kanske news. Men det är min poäng i alla fall att Facebook framförallt just bekräftar ens befintliga världsbild, och alla de delar det ju för att de tycker att det är positivt och inte för att det är negativt. Mm. Och eftersom jag har väldigt lite i mitt flöde som jag tycker är så här, fan vad fel den här personen har. Det är ju väldigt sällan jag har någon som bara säger, men shit vilken idiot, unfriend.
Liksom. Men det har vi väl pratat om också, att man, bara för att man tycker att någon är en idiot och har fel, så ska man inte unfrienda den utan möta den.
Nej, men hur ofta händer det att du ser någon i ditt flöde som bara, shit vilken idiot? Det enda gången du ser det är ju när någon sharear någon annan som har haft någon i sitt flöde som bara, shit vad roligt vilken idiot.
Aha, ja, jag förstår vad du menar. Som sagt, så det är ju att Emma Watson gjorde det här talet om feminismen och deras nya kampanj He for She,
ja,
var ju väldigt bra, och det var ett bra tal, och det fick folk, ja men det har ju fått folk uppenbarligen att dela det och sprida det här budskapet. Och hon pratade ju om det som du och jag har pratat om förut, att ordet feminist har fått ett så väldigt laddat och negativt laddat värde. Att man ser att feminist är lika med manshatare. Men så är det ju inte. Det handlar om är att man kämpar för att alla människor, man, kvinna, oavsett vad du känner dig som, ska ha samma värde och samma möjligheter i livet.
Ja.
Och det är ju för de flesta människor i alla fall en självklarhet. Men ändå så väljer många att säga att jag är absolut inte feminist. Och det är ju just för att det har fått ett sån negativ värdeladdning.
Men det där tycker jag fortfarande, det där är ganska intressant. För i min uppfattning i alla fall är att i Sverige så har den bilden av ordet feminism i alla fall ändrats ganska så drastiskt.
Ja, absolut.
Det är bara så här, även om inte Feministiskt initiativ kom in i riksdagen, så betyder inte det att inte folk hajar vad det handlar om. Det handlar bara om att de kanske tror på att andra partier företräder de åsikterna tillräckligt mycket. Men att Feministiskt initiativ kanske inte har tillräckligt starka andra politiker.
Men sen så, det handlar väl också om att, sen så, men jag tror också att många som då sätter sig emot att så här, säger att jag vill inte kalla mig feminist, att de likställer feminist med Feministiskt initiativ. Alltså för grejen är så här, jag är feminist. Och det vet jag i mig själv, för att jag både anser och kämpar för att det ska bli ett jämställt samhälle.
Men vänta, sa du precis att du kallar dig själv, eller du vet att du är feminist?
Ja.
Det här är ju faktiskt intressant, för jag tror nästan att vi har pratat om det här, när vi har pratat om det förut, att du inte har valt att kallar dig feminist, men du, för att du håller med om värderingen att man och kvinna ska vara jämställda, men att du inte tror att feminism är det rätta ordet. Tänker jag fel? Jag fel?
Nej, så här. Det som var, eller det som är väl att, jag sa också då att jag kallar mig feminist, men att jag tror att det kan vara fel väg att gå.
Mm-hmm.
Eftersom att det blir ett vi mot dem tänk.
Ja, just det.
Eftersom att det blir feministerna är där och vi andra är här.
Mm.
Medan det är vi andra eller vi som det stora kollektivet där alla det normala är att vara feminist. Det är därför jag kallar mig feminist.
Mm.
För att jag kan säga att så här, alla här, alla som tänker på det här sättet, att män och kvinnor, alla människor borde vara lika mycket värda och få samma utrymme att utveckla det här, är ju feminister i mina ögon.
Mm. Eftersom man utgår ifrån att vi lever i ett patriarkat.
Ja, precis. Och då handlar det ju om att det som blir svårt när man då aktivt kallar sig feminist kan vara att de som inte vill identifiera sig med det, men ändå är det. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att det blir ett vi mot dem tänk.
Mm. Men det där är intressant, för att, det här vi mot dem tänk får mig tänka på den kritiken som jag har läst kring just Emma Watsons tal.
Mm.
Som var utformat som att det... alltså, visserligen det är fantastiskt att den får den spridning och uppmärksamheten den fick, men att det är sorgligt att behöva se att, och det här är det jag läst liksom, jag kan till viss del hålla med, men jag måste ändå ifrågasätta det, men vi kan prata om det strax. Men det jag menar är att det är sorgligt att se att man behövt visa mannen eller påvisa mannens offerroll i det här i form av att patriarkatet gör att mannen också lider. Att, att man behövt gå den vägen att tillfredsställa mannen för att få med dem på och haja vad feminismen är.
Ja.
Att man tyvärr måste gå den vägen. Liksom.
Ja, absolut. Men grejen är att jag kan också tänka att uppenbarligen så har det man gjort tidigare inte fungerat eftersom att så många, alltså eftersom att ja, men till exempel så här, eftersom att det finns så många som inte vill identifiera sig med feminismen.
Ja.
Och man har gång på gång försökt att påvisa att kvinnor är underminerade i dagens samhälle. Att vi lever i ett samhälle där mannen har stora fördelar.
Mm.
Och det har inte fungerat. Så då måste man göra någonting annat. Och vad gör man då? Jo, man sätter mannen i offerrollen. Uppenbarligen så funkade ju det bättre, i alla fall nu. Vi har ju inte sett något resultat av det här riktigt.
Nej.
Vi har bara sett en spridning. Sen så får vi se om det händer någonting. Det har man ju ingen aning om. Men jag tänker att jag kan också känna att så här, om man hade på något sätt kunnat påvisa att, säg att man har svårt att sympatisera med tiggaren på gatan.
Ja.
Hade jag sett att, ja men shit, jag kanske hamnar där om 2 månader.
Mm.
Tror fan att jag hade börjat sympatisera mer med de som lever i den situationen.
Mm.
Och då handlar det ju om att det handlar ju om att skapa perspektiv.
Mm.
Och lyckas man göra det, då kan det ju inte vara fel väg att gå, tänker jag.
Nej, men exakt. Och det är det som jag också den slutsats jag också kommer till, att man för att, som jag alltid pratar om, liksom, för att få den andra sidan att förstå, så måste man möta den någonstans.
Mm.
Det är samma sak med Sverigedemokraterna. Att, om jag kan möta dem där de är, så kan jag få med dem på min sida. Det är exakt så jag också blev feminist. Det handlar om att jag började tänka efter och jag började sätta mig in mig i situationen. Och det liksom växte ur mig. Det var inte en skrikande feminist som skrek bli feminist för därför män är svin. Utan det var att jag förstod innebörden av det. Varför feminism är ett behov för att kunna jämställa män och kvinnor.
Men det som hon lyfter fram här som också är viktigt är ju för jag tror inte att många män tänker så. Det är ju viktigt att för män att förstå att det finns män, eller i stort sett alla, också lider av ett ojämställt samhälle. Sen så började jag ju så här undra, när vi pratade om det förut, så är det lite så här, fick det spridning för att folk fick upp ögonen för det?
Ja.
Eller fick det spridning för att det var just Emma Watson som gjorde det här?
Ja.
Och sen så dagen efter så kom Leonardo DiCaprio och gjorde ett tal om miljön. Och att man ska ta vara på det. Och då börjar jag tänka så här, varför är alla filmskådisar i FN och snackar?
Eller hur, vad fan har de där att göra egentligen?
Alltså, de kämpar ju för bra saker, även om jag tycker att miljön är en icke-fråga riktigt så. Men jag kan ju ändå känna att det är lite konstigt att det inte är andra röster, att det måste vara kändisar som får den här spridningen.
Jo, men just att kändisar, det är bara kändisar som får den rösten, alltså mediespridningen. Alltså.
Uh-huh.
Vilket känns hemskt att så här, ja, men en FN-generalsekreterare...
Ja, det är jävligt osexigt alltså.
Ja, men det är liksom, det är ingen som kommer sprida en sån film, även om det var exakt samma tal. Liksom.
Mm.
Ja, men det får man ju tänka på så här egentligen, vad fan skulle det vara om såna här, om det vore tvärtom, liksom, att så här, FNs generalsekreterare faktiskt vore den kändisen som faktiskt skulle vara så pass skriptad och regisserad som liksom Emma Watson där. Förstår tankebanan? Liksom, att man skulle i princip kunna ha, alltså hur märkligt vore det inte om man skulle ha typ
man krämmer in Tarantino som USAs president eller FNs generalsekreterare.
Ja, eller snarare att Quentin Tarantino skulle regissera
hela FNs toppmöte.
Ja. Vilket bizarrt möte det skulle bli. Eller liksom USAs president regisserad av
Martin Scorsese.
Langa den. Alltså, det skulle bli så spännande att följa politiken.
Ja, vad skulle det? Alltså, de var så här, helt plötsligt så drar man upp en shotgun och blir helt go bananas.
Jo, men om man går med på premissen att det här är en film, men att de pratar om jävligt viktiga saker, precis som de gör i Emma Watsons tal. Det är liksom så här, det är skript, eller så här, det är skådespelare som snackar om viktiga saker. Med lite twist kring det, att det är liksom Hermione som står där och pratar om feminism. Liksom. Men om det nu skulle vara liksom Obama som står regisserad av Martin Scorsese och liksom så här.
Och pratar om vad då?
Nej, men han pratar ju om politik, men det är liksom regisserat en twist av att man liksom,
man vet inte riktigt vad man har honom.
Nej, ja, och liksom, och så plötsligt ser någon liksom någon snubbe längst bak i publiken som kommer fram, och det liksom, det sker lite dramatik, och plötsligt så får det här, jag menar, han hoppar fram liksom med en shotgun.
Men var det inte det som hände med JFK?
Ja,
och så dog han.
Nu vet jag inte exakt vad, om jag fick fram något liksom så här innehåll i form av så här, vad just JFK ville runt den tiden. Men jag menar så här, tänk om just det talet som Obama har vid det tillfället där någon action händer liksom. Då skulle ju det klippet skulle ju få en extremt mycket större spridning liksom, och då skulle folk kanske lyssna på idiotin kring varför Obama väljer att liksom gå in i de länder han gör och skapa krig liksom.
You don't even make sense, man.
Det gör jag just det. Let's make a movie out of politics, liksom. Ja, det börjar ju dra ihop sig nu i hela min praktikångest här som jag liksom, jag har ju en praktik framför mig som jag ska ha.
Den som du vill ha i Australien?
Ja, nu. Ja, exakt. Men tänk samtidigt så, ifall... Ja, men jag har en dröm, som han sa en gång. Den absolut ballaste praktiken är ju... Alltså, jag menar, kan du gissa vad det skulle kunna vara? Alltså, tänk det jag liksom gjort filmer.
Apple, Google.
Ja, men Google. Mm. Alltså, och göra en praktik på Google.
Mm.
Och framförallt Google X.
Vad är Google X?
Google X är det är liksom en liten så här utbranschning av Google där de så här, de bara trycker i sjukt mycket resurser för att experimentera till att göra sjuka grejer liksom. Så, ja, men till exempel de är helt drivna av den här tanken av att så här, alla i hela världen ska ha tillgång till internet.
Ja, just det. Ja, men det här vet jag.
Men så här, vilket fantastiskt ställe det skulle vara.
De håller på med drones eller något sånt där.
Ja, alltså, ja, men tanken är så här, att hur fan får man en liten by i Afrika att få internet? Det finns ju ingen möjlighet att dra någon linor någonstans där. Utan det enda lösningen skulle vara någonting ovanför som flyger, right?
Mm.
Men drones, det är en väldigt låg batteritid, även om jag precis nu läste om att Facebook ska...
Facebook har ju köpt drones.
Ja, nej, men de håller på att bygga upp drones som ska kunna flyga i 2 års tid, som ska kunna sprida wifi, vilket är så här bizarrt.
Ja, men de försöker ju konkurrera med Google X-konceptet.
Exakt. Och Google X-konceptet däremot tycker jag är ganska mycket mer intressant, för det känns mer organiskt på något sätt, just för att de hissar upp ballonger i luften som flyger med liksom atmosfäriska vindar, typ som det finns liksom olika skikt av vindar som går åt olika håll, så om man flyger åt ena hållet så är det bara flyga upp några hundra meter, så flyger man åt andra hållet tillbaka, och så kan man få sådana
okay.
cirklar utav. Men det är otroligt häftigt att se att så här, det är en sjuk idé att köra upp luftballonger i luften som sprider internet över hela världen och connecta människor, men idén är tillräckligt bizarr för att funka liksom.
Ja.
Eller den funkar ju, för att de har lagt otroliga resurser i en tro om att människan ska kunna vara connectad liksom.
Ja.
Och det är just den här idén om att göra världen till bättre plats som driver så här, vad jag vill göra i min praktik. Men just den här tanken om så här, att kunna alltså Nokias liksom, connecting people. Det är en sån otroligt fantastisk grundpremiss. Tyvärr tycker jag någonstans att vi gått vilse i att connecta via telefoner, eller liksom så här att vi sitter fastklistrade framför en skärm konstant, liksom att det är den vägen vi behöver gå. Men
det var ju en välskriven copy då när Nokia gjorde sina telefoner, men du tänker att det skulle vara bättre att den copyn då går tillbaka ett steg och ser att så här, man hittar ett företag som connecting people på riktigt.
Jag menar inte nödvändigtvis gå tillbaka ett steg, utan faktiskt bara breddar och på så vis skulle gå framåt. Liksom. För jag menar, i grund och botten så är ju skärmen, din telefon, är ju i framtiden förmodligen ett överflödigt medium. Liksom. I grund och botten känns det som att du går en omväg via en skärm för att nå samma resultat, kanske. Och det är den idén som jag blir inspirerad av är ett TED-talk som jag såg, helt fantastiskt. Jag borde kunna lyckas länka det här på YouTube-kanalen. Det är alltså ett TED-talk om en kvinna som har gjort någon form av hjärnkirurgi, och hon liksom försöker återställa sitt intellekt genom dagliga, eller liksom doseringar av dagliga hormoner och massa mediciner som hon behöver ta. Och hon har experimenterat kring det här, för hon är en experimentalist i grunden, där hon testat så här, hormonerna som en 20-årig kille skulle ha, och insåg att de tänker på sex hela tiden och liksom drivs nästan aggressivt av tankar och att försöka övertyga någon i god vilja, men det kommer över på fel sätt i princip. Men de experimenten, och de, hon är alltså forskare då och jobbar på Google också, och hon har alltså genomfört ett otroligt spännande projekt där hon... Det första steget i det här är att hon gjorde hjärnskanningar på människor som hur det såg ut när de mindes en bild de har sett. Skannade av den på alla möjliga lager i hjärnan. Och sen så gjorde hon samma skanning fast på människor som på en hjärna som tittade på samma bild som den första mindes. Och det visade sig att de här skanningarna nästan är identiska, överlappande. Liksom. Så okay. att minnas en bild och att se en bild är i princip samma sak. Men det är en ganska intressant tanke. Liksom. Men nästa steg i det här är att man lät en person sitta, eller många personer sitta och kolla på 100 timmar YouTube-klipp i princip. Och sen samtidigt som hjärnan skannade av det... liksom,
maskinen skannade av hjärnan som...
Exakt, maskinen skannade av hjärnan och datorn då analyserade alla de här skanningarna och skapade en form av liksom algoritm av något slag. Medan sen efteråt så fick då samma personer titta på ytterligare någon timma YouTube-klipp. Och det då den här datan gjorde var att gissa sig fram till vad, bara av skanningarna, vad den här människan tittade på för klipp. Och det var skrämmande och alltså, eller sjukt häftigt snarare, att se den likheten och alltså träffsäkerheten datorn hade i att gissa sig fram till vad människan såg. Och egentligen, för att det här ska bli exakt de identiska bilderna, det enda som behöver ske är att öka upplösningen och precisionen av hjärnskanningen. Och det här är inte långt fram i framtiden. Och om man nu börjar bara så här, tänka efter vad det här innebär, det betyder i princip att man kan plocka ut en bild som man tänker på ur hjärnan. Så att, i princip steget från att illustrera någonting på en dator förkortas med en millisekund, för att jag bara behöver tänka och så ser jag det jag tänker framför mig. Bara föreställ dig då att
du menar alltså att steget från att du då kopplar upp din hjärna mot en maskin som då, när jag tänker någonting, så visualiserar den det i ett datorprogram.
Exakt.
Och då framställer exakt det jag vill att den ska framställa.
Exakt.
Om det är text eller en bild eller en film eller vad det än är.
Jag tror att det nog förhåller sig till bilder, men förmodligen också till film. Eller bevisligen till film också. Men text är lite svårt att se. Eller kanske, jag vet inte.
Men om jag tänker mig bokstäver på ett papper, då måste det ju då kunna fungera också.
Förmodligen. Det enda jag tänker där är att det är en ganska så här, ganska liten, eller det är ganska pixligt, eller att det är så pass hög resolution som skulle kunna krävas för att du ska kunna visualisera hela texten som en bild i huvudet för att den ska kunna. Men skitsamma, det är ju bara nästa steg efter det. Liksom. Men det, just när man tänker på möjligheterna med det här, att just som jag sa, en regissör kan börja liksom regissera en film bara i sitt huvud och så blir den det. Eller en musiker kan börja bara tänka tonerna så blir det musik. Alltså bara hela den...
Göra en Mozart som det beskrevs att han gjorde, att han, eller han kunde läsa ett stycke musik och höra exakt hur det skulle... Eller när han skrev musik så behövde han inte spela den, för han visste hur det skulle låta.
Ja.
För att han hade totalt gehör.
Men, och för mig någonstans, det här är så här, det hon säger i slutet av det här TED-talket, det är så här, man trodde att internet var stort, men när man kommer kunna på så vis liksom bryta barriären som språket har skapat med att kunna över, alltså så här, vi kan kommunicera med de bilder. Jag kan bara så här, det är det här jag vill göra visuellt liksom, och du förstår mig fast du pratar kinesiska, så förstår du vad jag menar bara genom att liksom se mina bilder.
Men det känns som att det här också kan slå jävligt mycket slint. Alltså det känns som att man skulle kunna då visualisera en film av dig rånandes en bank.
Ja.
När det inte, alltså får man tillräckligt bra upplösning på de bilderna, så kommer man tro att du har gjort det här på riktigt.
Ja. Jag menar, det är enorma frågor som man måste liksom jobba med det här. Det är ju en port av liksom möjligheter och frågor som man måste ta itu med.
Ja.
Men jag menar, eftersom den här tekniken inte är mycket längre än 5, 10, 15 år i framtiden, så måste vi börja ta itu med vad innebär det att mina tankar inte längre bara är hos mig.
Åh, fy fan, vilken ångest alltså.
Ja, och vad gör det här med människan? Kommunikativt, liksom, interaktivt, alltså så här, den mellanmänskliga nivån blir ett med den individuella liksom, tanke. Alltså det blir en sån, vi pratar om helt nya nivåer av kommunikation, av ärlighet som skulle krävas, eller alla de här, alltså det är en så enorm, jag blir helt upphetsad av bara tanken av att bara du och jag kan börja spåna fram idéer. Tänk dig ett Google Docs där vi kollaborativt arbetar med att bara tänka oss fram. Jag bygger på din bild med min, alltså det är så sjukt att börja bara fantisera liksom.
Men skulle vi då kunna egentligen, istället för att sitta här med varsin mick, då kunna direkt sitta med en dator då och vara hjärnor uppkopplade till den och bara tänka dialog och spela in 150 kilo podcast?
Ja.
Fett. The 63rd episode is to an end.
Do you ever think we're gonna be converting this podcast to an English one?
No, nej. Jag tror inte. Jag tror att Filip och Fredrik gör det, Kristoffer Triumf gör det för att slå internationellt. Och de säger att de vill ha nya utmaningar, och det är ju en ny utmaning att slå internationellt. Så det tror jag, men jag har inga ambitioner av att göra, eller jag har väl ambitioner om att göra content utomlands, men jag har ingen ambition i alla fall än om att bli stor eller liksom uppmärksammat personligen utomlands.
Bara värt nämna är att PewDiePie sommarprat, för att koppla till honom, är typ något av det första sommarpratet som har översatts till engelska, bara för att han har typ
så många
största
fans.
Publik liksom, så.
Bara, ja. Är det då det mest lyssnade sommarpratet?
Förmodligen. Den här härliga fredagskvällen, må jag ändå säga, jag har haft jävligt trevligt. Jag har sagt det förut, men jag gillar att påpeka hur fruktansvärt trevligt jag tycker att det är att spela in podcast med dig. Och framförallt så här live. Och det är nog bara två avsnitt till som det kommer vara så här IRL AFK känsla på det liksom.
Ja, men jag känner ju att det blir ju annorlunda, och det på något sätt så måste vi ändå försöka att även när du är tillbaka i Karlskrona eller iväg på någon praktik någonstans, försöka upprätthålla samma nivå eller samma känsla av att vi är tillsammans. Och det kanske är att vi måste se varandra och ha den här kontakten, och då kanske det är Skype man får använda.
Eller kanske den där hjärnskanningen.
Ja, precis. Men ska vi i enlighet med Emma Watsons härliga tal avsluta med the theme song till Harry Potter?
Såklart, vad annars?
Och du, men vad fan, du var ju iväg och trollade igår också, så det får ju höra till det också.
Ja, det glömde vi prata om. Det var, jag kan ju bara kort säga att det var succé, och det var sjukt roligt. Jag gjorde ett trolleriuppdrag på en iOS-release utav...
Ingen vill höra om det här.
Nej. Det ligger mig varmt om hjärtat.
Trolleriet, varför gör du det? Det är jättekonstigt att du fortfarande gör det. Kan du bara släppa det där?
Nej, för det är ju mitt S i armen. Jag kan inte do the talk without the walk liksom.
Okej. Ja, men vi säger väl så här att höj era telefoner mot läpparna och kyss oss, älska oss, sov med oss. Ha det bra.
Puss.